Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag, det är den 8 december 2022 och vi är nu ett drygt dygn ifrån de första två kvartsfinalerna. Imorgon fredag så är det alltså Holland mot Argentina, men först ut Kroatien mot Brasilien. På lördag då spelas de två sista kvartsfinalerna och då handlar allting om Marocko mot Portugal samt Frankrike-England. Hur är läget med Thomas Wilbacher och vad gör den här matchmenyn med dig?
Ja, men otroligt mycket. Vi snackade om det sist, just kvartsfinalerna. Att de har en speciell karaktär i ett mästerskap. Blåbärslagen höll jag på att säga, men oavsett om det är skrälllag som har tagit sig vidare eller om det är stornationerna, så är det någonting. Det finns ett allvar i kvartsfinalerna som inte ens kan finnas i en avslutande gruppspelsmatch som betyder väldigt mycket, eller i en åttondelsfinal. Det är någonting också med att så här, åttondelsfinalerna borde ju egentligen inte finnas. Alltså i en stor turnering där de bästa lirar så borde inte åttondelsfinalerna finnas. För det är så vi har växt upp. Eller hur? Alltså åttondelsfinalerna är något liksom nytt påtänkt. Och nu står jag inte längst fram på barrikaden mot åttondelsfinalerna. Det är nice. Absolut, 16 lag kan gå vidare. Men kvartsfinalerna, det är då slutspelet börjar.
Den perfekta turneringen är ju 16-lags EM. Så är det bara. Fyra grupper, kvartar. Men alltså, med tanke på att det ska in 16 lag till nästa VM och VM ska utökas från 32 till 48 lag, så står man ju väldigt liksom starkt och lugnt och tryggt i 32-lags ringhörnan och fäktas för att slutspelet ska se ut som det gör nu. Det var väl från VM 94, va? Som det blev 32 lag med åttondelsfinaler. Så att jag menar, i mitt liv så har ju VM alltid sett ut så här. Så att jag känner nog starkare för åttondelarna än vad du gör. Men jag har ju alltid hållit kvartsfinalrundan som den finaste rundan. Dels då för att det har liksom skiljt agnarna från vetet rent kvalitetsmässigt, men det är också tillräckligt långt bort från finalen för att det inte ska bli en defensiv och feg prägel på matcherna, utan här blir det ju verkligen vilka vill det mest och man vill det genom sina offensiva kvaliteter och att man liksom går för vinsten snarare än att man är rädd för förlusten. Jag tycker också att rent historiskt och ödesmässigt, alltså, så är det ju nu Som det skrivs. Jag menar, vem kommer egentligen ihåg vilka som var i kvartsfinal om 10 år? Det är ju lite liksom, det är ju inte speciellt stort. Okej, nu är ju Marockos plats i den här kvartsfinalen någon helt annan än Frankrikes eller Argentinas eller Brasilien som har varit här så många gånger förr. Men du fattar vad jag menar. Skulle Marocko åka mot Portugal? Ja visst, det är klart att man kommer komma ihåg att Marocko slog ut Spanien i åttondelsfinal och gjorde någonting som bara tre afrikanska lag har gjort hittills i VM-historien. Men att nå en kvartsfinal, vad är det egentligen då?
Ja, men för de lagen som är där, som du säger, ex-Marocko, så är det ingenting. Alltså Sverige möter England i kvartsfinal och åker de ut där. Det är ju verkligen ingenting, de som har höga ambitioner att gå hela vägen. Och som du säger, vad kommer man egentligen ihåg? När man är mitt inne i det så tänker man ju lite på Sydkorea, man tänker lite på Japan, att de har gjort det bra. Nästa gång vi kommer påminnas om Japan och Sydkorea, det är ju när vi gör Totski inför VM 2026 i staten. Galna VM i staterna tillbaka. Alltså, vi som ändå hade någon slags ålder VM 1994, jag var ju 15. Och drack folköl. Då var det ju fortfarande 3-2 på Konsum. Innan de bytte till förbannade 2-8. Men då kom ju också 3-5. Så egentligen så blev det ju liksom ett steg upp. Det blev ju 0,3 promille steg upp. Liksom. Men Men alltså, det, alltså USA igen. Är du med?
Fan. Ja, nej visst.
Det kommer ju bli ett så jävla välarrangerat mästerskap. Det kommer bli, ja. Det kommer bli bra. Varför är jag där? Varför ska jag ens dit? Och nu ska folk börja säga att alla är hycklare, för USA minsann också är emot mänskliga rättigheter i delstater som förbjuder abort och så vidare. Så att, nu kände jag, fy fan vad jag inte längtar till VM 2026. Finns Toto Balotas kvar VM 26? Jag har ingen jävla aning vad som har hänt i VM 26. Jag kanske inte ens vill liv.
Låt oss därför slå fast att kanske tidernas mästerskap blir Qatar. EM i Tyskland om 1,5 år.
Ja, absolut. Fan. Och hur är det nu i EM? Där är det åttondelsfinaler.
Ja, sen 2016.
Ja, men såklart. Så är det ju. Så är det ju. EM i Frankrike.
Det är långt till både Tyskland 24 och Mexiko, USA och Kanada 26. Så låt oss därför vara här och nu. Senast vi hördes då så har det ju spelats 4 åttondelsfinaler. Det var ju måndags Toto mitt i åttondelsrundan. Jag tänker att vi bara snabbt tröskar oss igenom de här 4 matcherna för lite reflektioner och spaningar. Och börjar då med Japan, Kroatien. Japan hade ju alla möjligheter i världen att faktiskt stå för ett helt otroligt mästerskap, oavsett då hur det hade gått i kvartsfinalen, i och med att en gruppseger med Spanien och Tyskland i skålen samt en åttondelsfinalseger mot silvermedaljörerna från senaste VM 2018 i åttondelsfinalen hade ju såklart varit...
Det hade gjort dem till favoriter till guldet.
Ja, men det hade ju liksom så här, oavsett hur det hade gått i kvarten så hade det ju varit fog för högsta möjliga betyg för förbundskapten Moriasso och hans
trupp. Hade de hetat någonting annat, Belgien, då hade de ju varit lite sådär underdog till guldet. Men eftersom de var Japan så hade man ju ändå räknat bort dem från en kvartsfinal mot ett bra landslag.
Nej, verkligen. Och jag tycker faktiskt Japan är riktigt bra i den här matchen. Jag tycker Japan är det klart bättre laget än Kroatien. Jag tyckte Kroatien såg slitna och trötta ut, och det är kanske inte så konstigt. De har ju ganska liksom få bärande spelare som det vilas väldigt mycket vikt på axlarna hos. Så jag tycker att utan Brozovic, Lunger och kanske framförallt Guardiols jävla försvarsgeneralande längst bak, då löser ju Japan det här. Eller? Nej, det vill jag sannoliken inte. Men Guardiol gör ju ännu en otrolig match. Men de rider ju ut det. Perisic kliver fram med ännu ett viktigt mål. Jag tycker det är så jävla märkligt med Ivan Perisic. För varje gång som man har högt ställda förväntningar på honom och man tänker att fan, Perisic, alltså, han är ändå jävligt liksom så här bra, konsekvent, och han kliver fram. Och när man har den hållningen gentemot Perisic in i ett par matcher så är han alltid en besvikelse. Och precis när man börjar liksom så här, när man börjar vända lite i Ivan Perisic diskussionen, då kommer det liksom en matchavgörande insats, och så kommer en till, och så är man tillbaka på ruta ett igen. Fascinerande spelare där.
Ja, men han är fascinerande, och också en förmåga att höja sig i landslagströjan. Alltså, han är en av de spelarna. Sen är han liksom inte anfallare, och han kanske inte alltid liksom sticker ut i de prestationerna eller den spelaren man tänker på, men han är ju definitivt den som har tatuerat den kroatiska landslagströjan på torson, så att säga.
Jag undrar faktiskt om Ivan Perisic är någonting, alltså i form av position.
Ja, den är också intressant. Alltså, precis. Han föddes, man kan tänka sig att han föddes ytter, men ja, nog ska han hålla till på en kant. Eller det ska han ju göra, liksom, springa. Men han ser inte ut som den typiska kantspringaren heller, varken i kropp eller estetik.
Nej, men och han är ju också lite, tycker jag, för svag defensivt för att liksom användas för mycket som en wingback. Laget blir ju lidande defensivt av Perisic som wingback, tycker jag. Men han är ju heller ingen ytterforward, för att han är ju fortfarande liksom, hans styrkor gör ju fortfarande skillnad i andra delar än det liksom rent utslagsgivande, göra sin gubbe, piska in inlägg eller gå på skott. Och där är han ju heller inte, alltså så här, Vem hade du helst velat ha ute till vänster som ytterforward? Ivan Perisic eller Vinicius Junior? Ja, det är väl klart att alla hade tagit Vinicius Junior.
Nej, men, och det är ju en del, alltså spelartypen som du beskriver just nu har ju liksom dykt upp med Trent Alexander-Arnold, som inte heller har sin styrka i defensiven. Nu är det en, liksom, han har andra kvaliteter än Ivan Perisic, så man ska inte jämföra dem rakt av, men jag tror folk förstår vad jag menar. Du har Theo Hernandez också. Han har blivit bättre defensivt, ska jag ju säga, så han kommer nog fortsätta att bli bättre defensivt, men har ju ändå spetsen, jag ska inte säga bara styrka, men liksom så här, spetsen ändå i det offensiva när han är alltså när han kommer på sina räder. Och jag menar, de räderna kan ju, det jag gillar med honom, om du då jämför med Perisic och med Trent Alexander-Arnold, två andra wingbacks så att säga. Det jag gillar med honom, det är att han liksom bara kliver rätt in centralt. Alltså han kliver in från kanten, in i banan på ett sätt med ett självförtroende som man typ aldrig skådat. Alltså han har ju Leaos självförtroende när han ska utmana, men han har inte förmågan som Leao har med teknik, utan han har ju bara farten så att säga. Men det är ändå med ett härligt jävla självförtroende han kliver in där i banan, som om han vore jordens största dribbler.
Och på tal om Leao, så tycker jag att det där också är en aspekt som ligger Perisic lite i fatet. För om du tar då Theo Hernandez från en vänsterkant eller Trent Alexander-Arnold från en högerkant, så är ju det ytterbackar som, visst, jag håller 100% med att deras styrkor ligger i offensiven. Men de också, alltså, i deras offensiva styrkor så ligger det också en förmåga att vara väldigt bra på att kombinationsspela med sina yttrar framför sig. Alltså Theo Hernandez med Leao, Trent Alexander-Arnold med Mohamed Salah. Mm. Alltså de funkar ju väldigt bra i kombinationsspelet. Ivan Perisic, han kan inte kombinationsspela med någon.
Nej, inte på samma sätt.
Liksom, kan du se Ivan Perisic med liksom så här, en riktigt bra överlapp? Jag kan inte sluta ögonen och se det. Det lirar liksom inte. Han är sån jävla enmannaföretag där ute, utan hemvist.
Enskild firma.
Som en nomad.
Han är inget AB, han är enskild firma.
Han är en enskild firma som liksom hänger där ute på kanten och ingen riktigt vet hur bokföringen ser ut.
Exakt.
Har han koll på papperna?
Koll på helheten eller när liksom, han bara går liksom.
Går hans deklaration igenom? Ingen aning.
Och du kika på lilla samtalet
vem
till frilansfinans?
Vem sköter ekonomin? Ja, nej, det är alltså jävla
få lite mer hjälp. Liksom. Alltså, borde ta lite mer hjälp.
Ja, speciell roll i världsfotbollen, Ivan Perisic. Verkligen. Han blev i alla fall kvitteringshjälte här för Kroatien, som tog det till förlängning. Väl i förlängningen så kändes det som att båda lagen de ville ha det här till straffar. Jag tycker att det var en ganska så feg förlängning, präglad av många slitna ben. Jag menar, när Kroatien byter ut Luka Modric, då vet man att det här får vi lösa från straffpunkten. Det var ju inte speciellt mycket Kroatien som vann den här straffläggningen, utan det var ju Japan som förlorade den. Sällan skådat sämre straffar dittills, ska ju sägas, för det här var ju alltså dagen innan Marocko-Spanien. Men Minamino, Mitoma och Yoshida, de slår ju liksom, den ena slår ju sämre straff än den andra. Livakovic behöver ju knappt anstränga sig för att rädda dem. Jag såg Pontus Wernbloom, vår goda vän, twittra ut ett begrepp som jag direkt kände att det där anammar jag. Det där sväljer jag med hull och hår. Såg du vad han kallade de här straffarna?
Nej.
Lövbiffsstraffar.
Ha! Bra!
Alltså att man slår dem med så jävla dålig fart att det är som att foten är en lövbiff.
Exakt.
Som bara liksom föser iväg bollen. Jag fattade direkt vad han menade när han liksom lövbiffsstraffarna tar aldrig slut i det här mästerskapet.
Nej,
jag älskade
att du nämner,
uttrycket direkt.
Ja, absolut. Jag ska ta upp med honom imorgon på scen. Roligt att du nämner honom. Vi har ju AV på Toto Live imorgon. Och då kommer Pontus Wernbloom Och han gör ju ett stort insamlingsarbete nu för drottning Silvias insamlingar till barnsjukhuset som med ja, barn som är allvarligt sjuka. Och han har då samlat ihop, men han har löst tre stycken tröjor som auktionsledare Pontus Fernblom ska auktionera ut imorgon då på Toto Live. Så det blir lite husband, blir lite stand-up och det blir lite surr på scen såklart med Pontus. Och matcherna på norra Europas största 8K-skärm. Du vet, den är så skarp när du sitter och kollar så jag ser dina porer, Gusten. När du skickar dina videohälsningar. Det är otroligt alltså.
Jag såg att en av tröjorna tillhör Albin Ekdal.
Exakt, en special edition-tröja från Sampdoria. Som man gjorde matchen efter att Quagliarella hade gjort sitt 100:e mål för klubben. Noder kallar han dem för. Den ena tröjan är ju givetvis hans egen. Så jag hoppas, alltså det finns ju någonting i om det är liksom en Moskva-tröja. Alltså är du med? Alltså det finns ju det finns en spänning i den där tröjan. Kommer folk ens buda på den? Liksom. I någon slags så här ryss bojkott. Så jag hade ju tyckt att det var lite kul.
Ja, men det blir ju lite som när Jonas Jerebko här, jag vet inte om du såg det, Jonas Jerebko dök ju upp och körde något avkast i någon svensk basketmatch här för någon vecka sedan. Blev ju magplask där uppe. Jag vet inte om det var, jag tror att det var Umeå eller Luleå någonstans. Och så hade hemmalaget då bjudit in Jonas Jerebko för att sköta avkastet eller leverera matchbollen eller vad fan det var. Blev ju utbuad och marknadschefen fick lägga sig platt efteråt. Och nej, det här blev helt fel.
Men det är lite som när Infantino dyker upp. I fel match ska sägas. Alltså är det en lugn publik, då hör man inte speciellt mycket. I alla fall ut genom tv-rutan. Men i en match med supportrar, typ de argentinska eller vad det nu kan vara. Engelska eller någonting.
Marokkanska.
Dyker upp på den här marokkanska. Vet inte hur han står sig i Marokko. Står sig inget bra eller?
Infantino?
Kan inte arabvärlden på det sättet alltså.
Vad menar du?
Nej, men om man hatar Infantino i Marokko.
Jaha.
Alltså, eller om hatet är liksom en europeisk företeelse så att säga.
Alltså jag kan tänka mig att hatet lever och frodas i just Marokko i och med att jag har lärt mig här den senaste tiden att Marokko har ju satsat satan på ja men dels sin landslagsstruktur och har plöjt in hur mycket pengar som helst i förbundens egna faciliteter och man har liksom uttalat satsat på att ta nästa kliv med sina landslag, inte bara A-landslaget utan hela vägen ner till pojk och flick. Men man har också sökt VM typ varje jävla snurra. Så jag kan tänka mig att från då tiden med Sepp Blatter när man inte fick mästerskap så har väl det där spilt över nu på Infantino. Eftersom han har väl varit president i liksom den senaste gången som Marocko förlorade ett mästerskap.
Jag tänker ju annars liksom korruptionsmisstankarna från VM 2018 där Marocko blev totalt bortdömda.
Ja, nej men addera det så tror jag att vi landar i att vi nog kan känna oss ganska trygga i att Infantino inte är Marockos mest populära person. Han kommer inte vara julvärd i marockansk tv.
Toto Valuto säger härliga festtider. Vi säger härliga tider överlag. Vi säger framförallt aktiva tider tillsammans med Björn Borg. De har ju nu precis lanserat deras julkollektion. Och med koden Toto Valuto 20, Toto Valuto 20 så får man 20% rabatt på alla fullpriser på björnborg.com. Är inte detta perfekt nu inför julen när man ska handla sina julklappar så vet jag inte vad. De har ju ett enormt sortiment av precis sånt som man vill ha. Träningskläder, underkläder, väskor, skor, accessoarer. Jag älskar ju deras kalsonger, men jag älskar inte bara deras kalsonger. Jag älskar deras träningskläder också. Det är snyggt att gå ner på gymmet. Det är snyggt att gå ut i spåret. Men det är också högsta kvalitutta på själva materialet så att man kan träna hårt och vara snygg samtidigt. Jag vet att det är många som är glada att vi har en kod just nu, så jag ska inte bli för långrandig. Gå in på björnborg.com. Använd koden TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 så får ni 20% rabatt. Vi säger stort tack till Björn Borg som är med och möjliggör TOTOBALOTTO. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV. Skulle jag prata lite lätt om Neo QLED. För jag tänker att det är många som lyssnar på den här podcasten som älskar gaming. Och för gamingfantasten är just Neo QLED-TVn precis det man vill ha. Bilden är snabb. Det är viktigt, det vet jag att ni som lyssnar tycker. Det är också otroligt skarp bild med en massa dessutom smarta gamingfunktioner som bland annat reducerar att det laggar och att spelenheten levererar optimal bild i precis varje scen. Och jag går i god för att Neo QLED lyfter spelet till nästa nivå. Och som grädde på moset så har Samsungs alla TV från 2022 också cloud gaming. Och vad är det nu det? Jo, du kan spela direkt i din TV utan konsol. Med ett abonnemang hos din spelleverantör kan du med några enkla steg via appen ladda ner molnbaserade spel direkt i TVn. Och så kan man då ansluta en kompatibel spelkontroll, logga in och sen bara sätta igång. Vi har det så här på kontoret, jag har det så i två av mina döttrars rum och det funkar hur bra som helst. Vi närmar oss ju jul och det är väl ett perfekt tillfälle med cloud gaming när vi har tid där hemma, va? Neo QLED för gamingfantasterna. Kika in den här tvn eller någon annan tv eftersom Samsung har en tv för alla personer, alla behov och alla rum. Glöm heller inte bort en Samsung soundbar. Ja, men verkligen. Då får du ju den fulländade tv-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se och så kikar ni runt i deras breda tv-utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Circle K och det är så jäkla roligt och det känns självklart. I synnerhet för mig som är på Circle K mer eller mindre varje dag. Och det som gör mig mest upprymd när jag är där, det som är liksom själva körsbäret på tårtan, det är när jag blippar bilen. Känslan av att bara rulla in, blipp säger appen. Och sen så klickar man bara in och jag har ju lagt in mitt kort och sådär, så det är så enkelt. Lilla tutorialen här då, det är att man laddar ner appen Circle K Easy Fuel, skapar ett konto, reglerar ett betalkort och så knappar man in sitt registreringsnummer. Så blir tankningen precis sådär enkel, lättsam och smidig som jag förklarar här. Allting sköts ju automatiskt och det är det som är grejen. Från det att du rullar in med bilen till det att du är klar med tankningen och kvittot plingar in i appen. Det enda du behöver göra är alltså att ha mobilen, antingen i fickan eller i bilen. Men nu har det faktiskt blivit ännu enklare, ja, kan man tänka sig. För har man platsnotiser på så är det bara att rulla fram till pumpen och tanka. Man behöver alltså inte ens godkänna i appen. Ja, men ni hör ju. De är fantastiska på Circle K. Och för dig som är medlem i Extra är det dessutom just nu fram till 5 oktober dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. För som medlem i Extra har du alltid rabatt på varje liter oavsett hur du väljer att betala för din tankning. Men väljer du nu alltså att blippa bilen med EasyFuel-appen får du alltså dubbel rabatt fram till den 5 oktober. Det innebär att dina ordinarie 15 öre per liter nu blir 30 öre per liter. Ja, men ni fattar. Och som ny medlem får du 25 öre rabatt per liter under dina första 3 månader. Vilket innebär att den dubbla rabatten för dig blir 50 öre per liter. Mer info hittar du på circlek.se/blippa-bilen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men du, vi var ju på straffan i Marocko. Det finns en jävla brygga över. Du nämnde det också. Jag kommer inte ens ihåg om det var er studio eller om det var SVT:s studio. Men det gjorde sig en stor poäng. Jag tror att det var SVT:s. Det gjorde sig en stor poäng vad det gäller de här 1000 straffarna som Luis Enrique hade då sagt till sina spelare att de skulle slå inför VM så att de skulle vara förberedda, och det handlar väl om att man mekaniskt då skulle jobba in liksom hur man slår en straff. Och jag tänkte bara när jag hörde det där och det pratades om det där och experterna i studion fick liksom säga sitt om det och det var rakt igenom positivt att men det är bra att ta det på allvar och så här, så tänker jag bara på liksom, men det går ju inte, det är som att träna en, men tänk dig själv Gustav, om du tränar en typ passningsövning eller du tränar ett spel med passiv press, det vill säga att så här, du ska inte ta bollen men du ska finnas där. Alltså det kommer ju aldrig, det funkar ju bara till en viss grad, men du kommer ju aldrig nå hela vägen fram till 100%. Och det gäller ju också de här straffarna. Alltså du kan ju inte i något läge träna på att slå en straff med de känslorna som är inblandade. För det är ju känslan som ställer till det snarare än det mekaniska, tänker jag. Även om det finns väl någonting i det. Men jag menar, är du 24 bast, spelar i Barcelona, Real Madrid eller något annat jävla topplag, det mekaniska att slå en bredsida nära en stolp, att sikta liksom på en nätmaska, alltså det har du gjort hela livet. Alltså att precisionsskjuta, så att säga, för det är ju det man gör när man slår straffar, det har hela tiden funnits med. Det har du övat på. Så jag vet inte hur mycket de här 1000 straffarna skulle göra. Det du skulle behöva göra är att slå 1000 straffar med 750 miljoner tittare på tv och en fullsatt arena med vetskapen om att liksom ditt lands fotbollsöde vilar just nu på dina axlar. Jag kände bara, det där är inte bra. Alltså, är det inte bättre att bara inte snacka om det? Så när väl straffarna kommer, gå fram, antingen går eller så går det inte. Alltså om man gör en stor sak, jag tänker att det snarare är då negativt. För jag tänkte vad jag skulle ha sagt om jag hade suttit i den där studion. Att så här, ja, men, vänta, nu gör vi det här till en så jävla stor sak. Vi förstorar upp det här ytterligare, hur jävla viktigt det här är. Så du ska slå 1000 straffar innan du kommer dit. Vilket jag tänker, liksom, om du ska göra någonting, någon promille åt ett eller åt annat håll, så är det åt det negativa hållet i så fall.
Jo, men jag börjar landa i att liksom, vi nu borde ha lärt oss en gång för alla att allting när det kommer till att försöka liksom, knäcka koden i straffsparksläggningar är liksom, till ondo. Det kommer inte gynna dig. Nu har väl alla försökt med allting, och det enda jag på riktigt känner är liksom ett move där förbundskaptenen eller tränaren kan styra sitt eget lags öde i liksom en, inte nödvändigtvis positiv riktning, men i alla fall, vi har inget att förlora på det här. Det är ju movet att som Van Gaal gjorde 2014, 2 minuter innan förlängningen är slut, då byter han målvakt bara för att så här, fuck it, det spelar väl ingen roll om det är Silessen eller Tim Krul, båda är liksom lika bra på att rädda straffar, ish, jag vet att det handlar om procent där också, men det är ju inte därför han byter målvakt, tror jag, utan han gör ju det främst för att bara fucka med det andra lagets huvud, som ett liksom powerplay, att vänta nu, fan, de bytte målvakt. Här kommer in någon jävla straffexpert här nu. Alltså nu står det något jävla monster här på linjen som vars enda uppgift är att rädda straffar. Det här är inte en åtgärd som jämt har funkat och som jämt kommer att funka, men det har några gånger funkat. Men det i alla fall aldrig har gjort är ju att liksom så här, amen, det var det de förlorade straffsparksläggningen på. Alla andra försök, alla andra move, från att liksom, ja, men vi ska slå 1000 straffar var, till att vi har strafflistan klar för oss och vi har tränat straffar på varje träning när man börjar prata om det. Vi har försökt göra det så matchligt som möjligt. Man börjar liksom prata om hur man har byggt upp insatser till straffar man har tränat på, jada, jada, jada. Till att när man håller på liksom byter in straffskyttar. Jag menar, är inte din empiri också att av alla spelare som har bytts in med 3 minuter kvar av en förlängning för att slå straffar, det är oftare de missar.
Ja, men det är så jag känner.
De sätter.
Ja, nej, men jag håller med
dig. Det känner man ju i magen.
Mm. Det är samma logik. Alltså någonstans med de 1000 straffarna och den inbytta straffskytten i den 119:e minuten. Man gör det till en så jävla stor sak. Alltså försök att bara gå fram och slå den där straffen. De spelarna som är lite svettiga, som är inne i den här matchen, som kanske inte har så mycket tankar. De har precis varit i en närkamp. Och så bara, uff, va? Det är nästan blackout för man är så trött. Att så här, är det redan straffar? Eller är det redan straffar, men är det straffar? Och så går man bara fram och slår den. Alltså, lite så. Därför blir det också så otroligt. Nu hoppar vi mellan matcherna. Eller det gör vi inte, men jag blir också så otroligt imponerad av Hakimis straff, att han kan hålla den kylan, och det är egentligen en tvåstegsraket när jag pratar om kylan, som kanske beskriver honom som spelare och person jävligt bra. Att dels då spelat hela matchen och sprungit så mycket som han har gjort. Jag har inte sett några siffror på det, men jag tänkte på det liksom, ja, kantspelare och liksom löper otroligt mycket.
att slå den där sista straffen, fortfarande rätt ung, även om man har stor erfarenhet med, av stora klubbar med fostran i Real Madrid, Dortmund, Inter, PSG. Så jag menar så här, det är klart han har samlat på sig liksom mycket erfarenhet från stora matcher, men fortfarande en ung spelare. Och stå där, återigen med en hel nation. Jag tror Erik Niva beskrev trycket på hans axlar som att så här, hur mycket väger Atlasbergen? Hur som helst så hade det trycket inte varit för mycket för Hakimi att axla, så att säga. Och det, jag tycker det var alltså, bra målande, för att så är det ju där, i det läget. Sen hade ingen hängt honom, jag menar Marocko hade gjort en otrolig match och tagit det hela vägen dit och ett bra mästerskap, men att han går fram och så kyligt slår den straffen, det är liksom steg ett i raketen. Steg två i raketen är att han också,
innan du ger oss steg två, så vill jag ändå skjuta in att det är länge sedan jag såg en spelare kunna avgöra efter att, alltså det andra laget har alltså missat sina tre första straffar.
Sant.
Alltså de har missat alla sina straffar. Så det finns ju liksom livlinor här. Det finns ju räddningsplankor att ta om man nu skulle missa. Men det jag dessutom tänker på när jag liksom såg Hakimi straff både tre och fyra gånger är hur fruktansvärt tidigt Unai Simon går. Alltså han ligger liksom vid stolpen när Hakimi har två steg kvar. Det ska inte liksom förta någonting av Achraf Hakimi. Jag ville bara ha det sagt.
Undrar om han är på väg fram och göra oavsett om han är på väg fram och göra en regelrätt Panenka liksom, verkligen chippa den så där. Undrar om han inte är det alltså. Jag tänker på ansats, jag har också sett om den några gånger så där. Och sen så sticker ju Simon. Han är ju på väg ut från arenan liksom, när han kommer fram till bollen. Så han lägger väl den bara liksom mitt i.
Otroligt tidigt missa. Han går.
Ja, han liksom förbi duscharna på väg till hotellet. När bollen passerar mållinjen. Men, nej, men steg två i raketen då är när han gör målgesten som han och Sergio Ramos har gjort i PSG. Deras lilla egna verksamhet som de har för sig. Så att det liksom är passligt till honom som inte kom med i den spanska truppen. Och lilla saltet i såren då på beslutsfattande kanske i Spanien.
Ja, precis. För du läser väl det där som jag läser det. Att, alltså, han gör ju den med Sergio Ramos goda minne. Alltså Sergio Ramos tycker jag att det där är kanon att Hakimi gör. För det blir som en passning till Luis Enrique att ja, du är Lucho, kanske skulle plockat ut utan, mig.
Det är som att han gör det för en broder. Det är hånfullt
mot Sergio Ramos, menar jag. Precis. Men jag tycker att man, alltså det är klart att man ska lyfta Hakimi. Han slår en avgörande straffen och han gör det på det sättet. Ja, men jag skulle ju ge liksom mer cred i liksom rena straffsparksläggningen till Bono här, den marokkanska målvakten. Som jag tycker, alltså han relanserar ju Jerzy Dudeks final straffsparksläggningsinsats från Champions League-finalen 2005 i någon slags 2022-tappning här som jag blev väldigt glad över. Och om vi nu pratar om liksom koder som man till slut ska knäcka när det kommer till straffsparksläggningar, så tror jag ändå att väldigt många målvakter kommer att titta på Bonos insats här och hur han hoppar och studsar och far på linjen. Jag är helt övertygad om att det sätter väldigt många spanjorer, väldigt många, det var tre stycken som slog sina straffar, men jag tror att samtliga tre blev jävligt störda av hur han höll på linjen. Kontra, för det har ju varit trenden de senaste åren med tanke på de här hoppsatsstegstraffarna, att målvakterna snarare har kontrat med att stå blickstilla för att vänta ut straffskyttarna. Att han bara liksom hoppar runt och studsar höger, vänster, fram och tillbaka. Jag menar, jag blev glad när jag tänkte att hoppas det här kommer tillbaks. Såg du Sydkorea-målvakten mot Neymar också?
Jag tror att visslarna
liksom gått.
Han väntar ju bara på att han ska inleda ansatsen. Och jag tänkte så här, om visslan nu har gått och han står där, man kutar fram snabbt som fan till bollen. Jag måste ta fyra steg. Tänk att det är Hakimi, en slavspelare. Då hinner han ju inte till den där bollen.
Nej. Känslan var verkligen att har Kim koll här? Jag tror
alltså,
inte.
Nu räddar han ju bara, inte bollen liksom så, här, så att han får inte någonting ut liksom, för det. Sådär. Vem möter han? Möter, vem är det som slår straff?
Han möter ja, Neymar. Neymar så jag menar, ja, alltså, han går ju upp mot liksom sista bossen när det kommer till att vara kall på en
ja,
straff.
Men alltså, så enkelt alltså, han slår in den där. Mm. Men det är också så här, jag ställer mig i det högra hörnet.
Han tog sig lite vatten över huvudet där, Kim. Mm,
jo, men han tänker ju psykologiskt. Alltså det är så här, han ställer sig i det högra hörnet. Och, så, och då tänker han att Neymar tänker att han ska tänka, aha, ja, men då är det ju så givet att jag ska gå till det andra hållet. Men jag tänkte ett steg längre, så jag kommer kasta mig tillbaka till det hållet. Men Neymar har liksom,
omvända,
han är fattat,
omvända psykologi.
Dog i gårdagens abola som Neymar såklart har läst. Att han skulle gå tillbaka.
Framförallt så förstår ju inte Kim att Neymar tänker ju inte en enda sekund på vart Kim står. Han står och tänker och pajta om.
Och pajta om.
Passa ju online här.
Och pajta om. Så sätter han där. Ja, fan, jag älskar brassarna.
Det enda Neymar står och tänker på är hur ska jag dansa? Ja. Alltså, ja, ja. Det är det enda han vilken tänker på. Sen tittar han upp och ser liksom någon jävla Kim som står vid en stolpe. Jaha, där står du.
Ja. Ja, men fan vad jag det... älskar brassarna. Alltså. Fan vad jag älskar dem. Liksom. Vilken färg. Man, det är så lätt att säga liksom, att sambatonerna från Brasilien sätter färg på VM. Och jag menar, men så har det inte alltid varit självklart liksom, att man ska... Det är inget, så här, det är inget poserande de pysslar med. Utan det där är Brasilien. Så har det alltid varit. De spelar med ett leende. Och de är de som är närmast att liksom leka fotboll. Även på den liksom högsta nivån. Det har varit sedan liksom 50-talet. Alltid varit en lek för brassarna när det har handlat om fotboll. Och i det här allvaret såklart också. Så... Alltså bara att se dem spela fotboll, bara att se dem dansa därefter, oavsett hur långt det går, alltså det är så att ett VM utan ett Brasilien, det hade inte varit ett VM. Det är ju VM-laget nummer uno.
Verkligen. Och när man gör en sån där insats också som första halvlek mot Sydkorea är, man går upp till 4-0, man har redan avgjort matchen, det är fyra olika målskyttar, liksom det är good vibes all around. Man har Neymar tillbaka i laget efter skadan och det känns som att liksom så här, men nu bjuder vi på den show som det alltid är hos oss och nu får hela världen vara med och det här sker bara var fjärde år. Alltså jag är helt och fullt med det att när brassarna liksom leker och dansar och kör samba och det är finter hit och det är liksom koordinerade målgester dit. Alltså, jag älskar det. Total gåshud.
Total gåshud.
Men det är ju också just för att det är var fjärde år.
Exakt, och det hoppas jag i alla fall att FIFA fortsätter att liksom hålla fast vid. För att det pratas ju om precis allting, men behålla var fjärde år i alla fall. Där kan vi väl ändå stanna.
Mm. Ja, verkligen. Jag tror att... VM vartannat år, det skulle verkligen bli döden för... Jag tror i alla fall alla de nationer och alla vi, säger jag, som har varit med liksom hela vägen med så som det har varit. Jag kan tänka mig att länder som då skulle få vara med för första gångerna och som inte liksom är stöpta i den hundraåriga formen fram tills nu. Ja, där finns det säkert en annan inställning och jag menar, skulle man dubblera takten, ja då ökar väl möjligheterna för väldigt många lag att få göra sitt första VM eller kanske göra sitt första VM på evigheter. Men det hade ju också urvattnat det exklusiva. Det hade förtagit någonting av det här att shit vad länge sedan det var man såg brassarna i ett VM leka fotboll och bara ha kul. Det har ju varit väldigt många år här nu av ett hemmat Brasilien som ja, minus då starten på hemma-VM 2014 när Neymar liksom flyger och de vinner den där premiären mot Kroatien och de får fart. Men det är ju bara några matcher. Sen håller man ju på att ryka mot Chile och sen så skadar sig Neymar mot Colombia och sen så är det ju bara liksom tragik därefter. Och i VM innan dess 2010 så är det också liksom, det är en mörk upplaga när det kommer till just det här brassarna dansar och ler. Så att det är jävligt länge sedan man blev bortskämd med ett sånt här brasilianskt landslag.
Ja, men det var länge sedan man blev förtrollad, eller hur?
Exakt.
Jag tycker det är jävligt sällan i dagens fotboll man blir det också. Alltså, det känns nästan lite sagolikt att se Brasilien spela fotboll. Det känns som svunna tider lite grann. Det känns som att kolla på Brasilien nu känns som ett VM för väldigt länge sedan. Sambatonerna som inte spelas, men man kan ändå höra dem när man ser dem spela fotboll.
Nej, verkligen. Sen vet jag inte, bara en detalj från ett av de här målen. Jag vet inte om du tänkte på det, men Richarlisons mål är ju otroligt på alla sätt och vis. Alltså att det är ett klapp-klapp-spel och det är väl Thiago Silva och Marquinhos, eller om det är Thiago Silva och Danilo, jag vet inte vilka det är som, är, liksom, som slår de där passningarna. Som, det är inte många försvarsspelare i fotbollsvärlden som har den spelförståelsen och tekniken att kunna spela liksom på tredje spelare in i straffområdet. Men sekvensen innan den här liksom väggspelskombinationen, när Richarlison tar ner bollen på huvudet och balanserar bollen på huvudet, har inte den sekvensen fått väldigt lite speltid i liksom eftermälet på målet?
Nej, men verkligen bra. Alltså, det är också ett VM-ögonblick som jag definitivt, jag tänkt på det där kommer jag komma ihåg.
Ja.
Det är också lekfullheten, eller hur? Det är vi ju där då. I det som är DNA.
Det är så långt ifrån liksom fjädj, spjutspetsen som har liksom, ja, men för mig i alla fall, varit ansiktet utåt för det deppiga Brasilien.
Ja, men helt klart.
Alltså, 2-0 Brasilien utan en enda överstegsfint.
Nej, men exakt.
Så att, jag blev väldigt glad av den där första halvleken.
Ja, nej, men just det där med liksom ett Brasilien som har spelare på alla positioner som är svinbra. Och så kommer man till nummer 9, så ska de hitta någon jävla sopa i Corinthia som heter Fjärd som ska in och liksom ändå ta en startplats, så man blir lite irriterad. Fast det är ingenting man kunde göra. Så har man vant sig lite med Brasilien under modern tid. Men nu är det ordning och reda även på den positionen.
Verkligen.
Sen är inte det är inte heller riktigt, alltså så här, det är inte Spurs Richarlison som gör det där, utan den där lekfullheten kommer när han sätter på sig den brasilianska landslagströjan, eller hur?
Ja,
alltså han blir mycket mer brasse nu i det brasilianska landslaget. Fast det kanske betyder mer än en liksom hemmamatch mot Newcastle i den 17 omgången av Premier League.
Nej, men alltså, Conte har
man
ju...
att han borde kunna vara ännu mer avslappnad att göra sådana här saker, men liksom, det finns inget utrymme för det. Det är så jävla seriöst allting. Men i en viktig...
Conte har ju konfiskerat Richarlisons pass.
Exakt.
Du är inte brasse. du är en soldat.
Exakt. Under mig är du en soldat.
Du är en kontosoldat här nu. Det tycker jag man ser, om vi nu ska leda in snacket på den fjärde och sista åttondelsfinalen som vi ännu inte berört här sen sist vi hördes, nämligen Portugal-Schweiz. Att exakt samma sak gäller ju Joao Felix. Alltså, den spelare som drar på sig den portugisiska landslagströjan kontra den spelare som sitter liksom i en tvångströja hos Diego Simeone i Atletico Madrid. Det är ju som natt och dag. Alltså, jag tycker att man i de här matcherna, och i synnerhet i Schweiz-matchen här, alltså man ser ju på Joao Felix, vilken jävla spelare det är alltså.
Ja, och man kan ju då också förstå liksom laguttagningen, för att vi var ju några som höjde våra röster när Leao inte fick spela.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det är klart att det går att ställa om det där, det, liksom fyran framåt eller vad man ska kalla det. Och liksom behålla Jao Felix och hitta plats för det, även för Leao. Men det är också svårt att göra när Gomes nu är den som tar Cristiano Ronaldos plats. Alltså hade man kanske kunnat hitta plats åt Leao där. Nu är han inte det alternativet, så han är en ersättare till Jao Felix, eller hur?
Framförallt. Jag tror nog att det finns plats för båda, men som du säger, när startelvan kom mot Ghana i premiären, så tänkte man, okej, Fernando Santos väljer en Joao Felix som är helt urslag framför Rafa Leao som är i sitt livsform.
Ja, men exakt. Och det var inte bara liksom vi, det var ju många som tyckte att det var ett konstigt val, men med facit i hand så går det inte att lasta honom för någonting, utan det har varit ett bra val. Jag menar, för att vara lite Erik Hamrensk då, alltså slutelvan finns ju ändå där, alltså det finns ju någon slags logik i det ändå. Alltså han har en Leao som är fräsch att sätta in. Låt säga att Portugal ligger under i kvartsfinalen med 20 minuter eller 25 minuter eller 30 minuter kvar. Har du, Gusten, 3?
Ja.
Även om det gick lite snabbare. Så är det också, alltså det är en spelare att ha som är en tillgång så att säga på bänken och komma in mot en trött försvarare. Så att det kanske finns en tanke i det också om man tänker lite längre, jag vet inte.
Han är väl som allra bäst att slänga in när man leder med ett mål.
Ja, men exakt. Och jag, Felix, kanske är bättre att starta då. Så att han har gjort alla rätt, helt klart.
Ja, nej men, och det måste man ju verkligen säga, även fast jag tycker att det var ganska tydligt att Schweiz, som spelat väldigt mycket samma lag under hela gruppspelet, gått runt på ganska få spelare, inte haft möjligheten att rotera i någon tredje gruppspelsrunda. De såg, tycker jag, ganska trötta och slitna ut, bortsett Brilan Bolo. Vilken jävla oxa alltså. Han såg fan starkare ut än någonsin. Men i övrigt så tycker jag att Schweiz såg ganska tröttkörda ut. Jag tycker man liksom blir långa i laget, man blir långa mellan lagdelarna. Det är ihåligt, man sitter inte ihop på samma sätt som man gjorde i synnerhet mot Brasilien i den andra matchen. Och jag tyckte det syntes redan mot Serbien också, att man trots en tidig ledning där totalt liksom bara faller ihop i 20-25 minuter i första halvlek där och låter Serbien sticka in bollar, och det är spelare som man inte fångar upp i och runt straffområdet. Jag tyckte det gick igen här mot Portugal, att man hade liksom ingenting att sätta emot, och Portugal är inte Serbien, de är liksom mycket bättre. Där finns det spelare som Joao Felix och Bernardo Silva som kan trä in de där bollarna så fort de där ytorna öppnar sig. Och när avsluten då levereras, ja, men då ringer det. Alltså, och när 1-0 gjordes, alltså, då visste man ju att det här kommer bli en ganska stor seger för Portugal. För nu måste Schweiz öppna upp sig ännu mer på de här trötta benen. Och det finns noll och ingenting att slänga in från den där bänken. Alltså, Seferovic måste vara liksom, det måste vara den slöaste kniven som finns i liksom mästerskapslådorna. Alltså det går inte för honom. Alltså när motståndarna ser att Seferovic börjar dra av sig, då vet man ju. Så, då var det klart. Vi har vunnit.
Ja, ja, men det där har du tecknat.
Otroligt trött.
Nu är det över.
Det är liksom tap out. Vi sätter in Seferovic. Ja.
Så han har gjort mycket bra för det schweiziska landslaget, det ska fan sägas.
Jag vet inte om han har det. Jag vet inte om han har det.
Jo, men det har han gjort, stora mål.
Vi ska såklart inte prata Haris Seferovic. Jag ville bara säga det.
Han har gjort stora
Schweiz,
mål,
för det var verkligen liksom, det var verkligen någonting jag kände spelade en stor roll i den här bekväma och komfortabla segern för Portugal. Men allting handlade ju såklart om Fernando Santos och Cristiano Ronaldo här. Alltså, kan du minnas senast du liksom hajade till av en sån här laguttagning.
Nej, det kan jag inte göra.
Jag kan inte heller göra det. Alltså det har väl aldrig skett.
Men det, alltså du och jag som gillar spel och sådär sitter ju hela tiden inför varje Champions League-omgång. Jag har gjort så i många år och liksom väntar in startelvor på den tiden när de inte offentliggjordes liksom exakt en timme innan start av officiella Twitterkonton och sånt där, så var ju det ett sätt att arbeta på att hitta informationskällor för varje lag. Man hade sina lokala journalister som släppte timmen innan liksom, för att få startelvor bekräftade liksom, för mig hela vägen ner till Serie B. Så just det här timmen innan att få tag på startelvor har ändå varit en grej för mig. Så när du säger det så borde jag ju ha ett minne eftersom just alltså, för mig och för dig är det kanske viktigare än alla som lyssnar på den här podcasten, eller många som lyssnar på den här podcasten och har varit under lång tid. Jag tänker att jag borde kunna komma ihåg någonting, men nej, det gör jag fan inte. Men å andra sidan, hur ofta står man
just i mästerskapssammanhang också. Just i mästerskapssammanhang när det kommer till ett landslags stora stjärna, då blir det ju ganska lätt att gå igenom liksom så här, minnesbanken. Zlatan har aldrig petats. Messi har aldrig petats. Cristiano Ronaldo har aldrig petats.
Tänk att det kan ha hänt i en fransk landslagselva någon gång, men det har det inte gjort heller väl?
Nej, och där finns ju heller inte riktigt liksom så här, en spelare som sticker ut, som höjer Nej. Sig så mycket över mängden Nej. I stjärnstatus.
Nej.
Alltså Lewandowski har aldrig petats Nej. I skarpt Nej. Läge för Polen. Gareth Bale har aldrig petats i skarpt läge för Wales. Alltså jag ser gärna att våra lyssnare kommer här med ett liksom korrekt motbud.
Ett bra motbud vill jag ha.
Neymar ska väl nämnas här också, har aldrig petats.
Nej, utan bara varit borta på grund av skada. Men eller så här, att någon har gått en kamp mot klockan för att spela, det är inte samma sak här. Utan, däremot så läste jag en av våra fantastiska lyssnares DM på Instagram. Simon Wallfridsson heter han. Tja Thomas, hade varit intressant om du i nästa avsnitt kunde bolla upp med Gusten att TV4 var den enda media som han i alla fall hade läst som körde ganska seriöst på att Ronaldo vilades i senaste matchen. Mycket snack om hårt matchande och att han skulle vara fräsch sista 30, skriver han. Och alltså, jag hörde inte er prata om det i den här matchen av förklarliga anledningar, men blev det en diskussion, pratade ni om det på plats, ni som arbetar, har det skrivits om det? För att jag i alla fall helt missat det, speciellt också med tanke på efterspelet, att det kommer rykten om att han inte har valt att träna tillsammans med reserverna utan istället då hängt med startelvan som gjorde rehabarbete i gymmet och ja, men du vet, blandat sådär. Sen har ju såklart förbundskapten gått ut och sagt att det är ingen ko på isen, allting är lugnt, och det är ju alltså, oavsett vad som är sanningen här och oavsett hur liksom, stämningen är i truppen kring Cristiano Ronaldo, så är ju det givet att förbundskaptenen går ut och liksom, lugnar ner här nu, för han vill inte ha en situation, men den får han ju oavsett, men han vill i alla fall försöka hålla laget lugnt. Är det någonting man pratar om, alltså, är det här en vinkel som vi borde ta upp?
Nej, men det jag tror att han refererar till då var ju att jag och Olof var ju ganska mycket i sändning från inneplan precis när startelverna kom och det här bekräftades att han inte fanns med. Och de hade inte kommit ut för uppvärmningen, utan det enda man liksom hade, det var en startelva. Och då frågade jag Olof, jag lyfte liksom tanken att kan det finnas en möjlighet här, tror du, att man liksom i samråd med Cristiano Ronaldo har tänkt att men, frågan är om liksom så här, det kanske är en taktisk plan som vi båda står bakom här, att trötta ut Schweiz en timme och sen så har du en halvtimme att komma in, 30-35 minuter, och att det är liksom så här, att det fanns ett samförstånd då mellan Fernando Santos och Cristiano Ronaldo. För jag stod ju där och tänkte att så här, ska Fernando Santos på riktigt har petat Cristiano Ronaldo mot hans vilja, i en slutspelsmatch i hans sista VM.
Superrimligt att den tanken snurrar, tycker jag.
Ja, för det är ju på en nivå som vi precis konstaterat. Man kan inte liksom dra sig till minnes någonting som ens är i närheten av liknande. Och då tänkte jag bara att säga, men jag känner i alla fall på tanken att det här måste ha gjorts i något slags, eller att det kanske har gjorts i något slags samförstånd. Men sen så blev ju det med all önskvärd tydlighet klarlagt att men så ligger det ju inte till. Ronaldo är ju, han är ju petad här. Och det är bara Fernando Santos beslut. Och Cristiano Ronaldo kan inte ens hantera det här på ens lite rimligt sätt. Alltså de vinner med 6-1 i en åttondelsfinal i VM. Han får komma in och alltså, han spelar väl 25 minuter liksom. Ändå så går han och pliktskyldigt tackar den portugisiska kortsidan. Och sen så kliver han bara rakt ner i tunneln och ser ut som de har åkt ut ur turneringen.
Mm.
Och som du då liksom berättar här att igår så kommer ju uppgifter då att han inte har tränat med laget som ja, men bestående av spelare då som inte spelade 90 minuter eller nära 90 minuter utan han ska ha varit i gymmet med dem som spelade mycket. Och, ja, men det är också så här barnrumpe gulligt nästan. Sen fattar jag också såklart att han blir ju jävligt stött och han blir ju otroligt frustrerad och förmodligen chockad över att liksom det här faktiskt gick att genomföra från Fernando Santos. Men jag känner ju samtidigt, har man någonsin respekterat en tränare eller en förbundskaptens beslut och pungkulor mer än vad man gör här?
Fina respekten till pungkulorna. Nej, men jag håller ju
vet
med.
Här har jag faktiskt ett liksom ett liknande exempel som jag kan dra mig till minnes och gå tillbaka till. Det är ju när Lars Lagerbäck skickar hem Zlatan, Mellberg och Chippen från en kvalsamling
för att de har smitit ut bakvägen på Hotel Park i Humlegården för att ta en festnatt nere på Stureplan.
Jag vill minnas att det var i Göteborg faktiskt.
Är det så?
Ja,
man har ju annars hört väldigt mycket om den där bakvägen på Hotel Park, att den har varit använd både för den ena anledningen och den andra anledningen så att säga, både in och ut.
Den där brandtrappan skallrade ett par gånger.
Ja, det har den sannligen gjort och kommer fortsätta skallra.
Ja. Nej, men det här var ju Göteborg och Mellberg, Zlatan och Chippen hade smitit ut. Jag tror också att de mötte upp med Daniel Majstorovic. Det var ju en kvartett.
Mm. Exakt.
Men de smiter då ut för att... Nej! Daniel Majstorovic ersatte ju såklart Alexander Östlund när Salle hade liksom försvunnit. Så att Majstorovic var inte in play här utan de mötte upp Alexander Östlund
så,
som
exakt,
efter EM
käppen.
20
eller hade käppen inte med Alexander Östlund med käpp eller hade han inte börjat använda käppen ändå?
Nej, jag tror inte han hade börjat använda käppen då faktiskt. Mm. Men Alexander Östlund var i alla fall petad.
Det var inte nedvärderande mot käppen. Ja, märk väl.
Nej. De smiter ut för att fira Olof Mellbergs födelsedag. Vill jag bestämt minnas att det var. Och det här bryter ju mot reglerna och Lasse Lagerbäck tar då beslutet att skicka hem alla tre. Alltså då kände jag sån så jävla grundmurad respekt för den där jävla träningsoverallsgubben som bara, nej, det spelar ingen roll vem det är. Vi har regler här.
Ja, verkligen. Men inte lika mycket respekt.
Nej, alltså det här är väl det coolaste som någon någonsin gjort, eller?
Ja, men det tycker jag. Absolut. Det, alltså, och det blir ju, om den här liksom vilade han honom, och, ja, om den fortfarande lever på något sätt. Men
det gör
startelvan inför... Nej, absolut. Men alltså så här, startelvan inför kvarts.
Det var en rimlig tanke.
Kvarts.
Det var kul att han uppmärksammade att jag i alla fall lyfte spåret. Men det är ju bara att knyggla ihop.
Nej. Men... Alltså startelvan inför kvartsfinalen här blir ruskigt spännande. Alltså timmen innan sitter man ju som på nålar på Space och väntar på den.
Ja, och där tycker jag faktiskt att du lyfter en take som inte liksom speciellt många ändå har vädrat. Att jag fattar ju också att Gonzalo Ramos, han gör hattrick, och om det var 70% som ville ha Ronaldo bänkad i Abolas omröstning inför matchen här nu, ja, då är väl den siffran uppe på 98%, och jag tror att 100% tycker såklart att Gonzalo Ramos ska spela. Men jag menar, bara för att det föll väl ut i åttondelen här och Gonzalo Ramos gjorde hattrick, så är det ju inte en lätt petning att göra igen.
Nej, det är det ju inte. Alltså, görs den igen så blir det en ännu starkare markering någonstans. Och så det ger anledning till Ronaldo, så att säga, att så här, återigen kanske markera. Alltså, många blickar kommer ju liksom, och många kameror kommer ju landa på Cristiano Ronaldo på bänken. Vad händer i paus? Vad händer efter matchen? Kanske kan man vända på det, att det tar bort lite fokus från de som startar och på matchen, att det då på något sätt skulle vara positivt för Portugal. Snarare än liksom negativt, att man har en situation, så att säga, i truppen inför en sån här viktig match. Jag vet inte.
Ja, men exakt. Och jag menar, många gånger så används ju också petningar för att väcka spelare.
Ja, men det är därför det blir ännu mer intressant ju.
Ja. Nej, men verkligen. Och sen så vill jag bara tydliggöra att jag tror också att det är klar favorit på att Ronaldo startar på bänken och att Gonzalo Ramos givetvis frontar anfallet. Men jag tror inte att det är en no-brainer som väldigt många vill få det till. Bara för att det slutade 6-1 och Gonzalo Ramos gjorde hattrick.
Nej, och det ska det väl inte vara när man tar ut en startelva med de spelarna som man har i den truppen. Så att, absolut.
Sen utgår jag ifrån att Cancelo har någon slags känning av någonting. Såklart, med all rätt, så hamnade ju det väldigt mycket i skuggan att Cancelo också satt på bänken den här matchen. Men med tanke på att han heller liksom inte kommer in, så utgår jag ifrån att det snarare handlar om en känning än att Fernando Santos dessutom petar Joao Cancelo från Manchester City, av många ansett som den kanske bästa ytterbacken i världen för tillfället. Alltså, att peta honom, och jag vet hur, alltså, det är så jävla speciellt, för att väldigt många är ju väldigt liksom så här kunniga kring det här, att ja, men Joao Cancelo går till vänster i Manchester City men han går till höger i Portugal. Men ser man startelvan i den tredje gruppspelsmatchen mot Sydkorea, då spelar Joao Cancelo till vänster för att Diego Dalot spelar till höger. Så när Rafael Guerreiro kommer in då till åttondelsfinalen på vänsterbacken och Cancelo får flytta på sig, är det för att man vill spela Dalot eller för att man vill spela Rafael Guerreiro? Förstår du? Alltså, det är svårt att utifrån den hackordningen givet slå fast att nej, men det är inte med Guerreiro han petar Cancelo, utan det är med Dalot. Mm. När han då spelade vänsterback mot Sydkorea. Skitsamma.
Jag fattar.
Det var i alla fall också en anmärkningsvärd spelare att sätta på kvisten en sån här match. Sen att han skiftade liksom Ruben Neves centralt, ja, det är väl vad det är. Jag tycker att Fernando Santos... Frågan är om en förbundskapten liksom någonsin har vuxit så mycket av ett beslut.
Nej, jag håller med dig.
Finns ju också ett extra lager i det här, att det här är inte en förbundskapten som kom in i fjol och som har liksom jobbat med Cristiano Ronaldo på dekis, som har liksom fått i knät en nationalikon och en världsstjärna som inte längre är på den nivån han har varit tidigare. Utan det här är ju en förbundskapten som har haft Cristiano Ronaldo som lagkapten i 8 år. De har vunnit EM tillsammans. Alltså, de har ju gått igenom så fruktansvärt mycket.
Men är det inte bara så enkelt att det är liksom början på slutet kanske man har sett tidigare, men det är liksom slutspurten då på väg mot slutet för Cristiano Ronaldo som Santos bara liksom är en del i, och att det egentligen är naturligt byte att liksom ta en hetare och yngre spelaren, det är just för att det är Cristiano Ronaldo och den stora stjärnan. Nu försöker jag liksom inte göra den aspekten mindre än vad det är, för den är fortfarande lika stor, det är Cristiano Ronaldo. Men att han då kan se bortom namnet och stjärnstatus och bara, alltså det är det som är bollarna och det som är klarsyntheten och det som är hans liksom stora tränargärning i det här skiftet av spelare. Att han bara ser till det fotbollsmässiga och vad som är bäst för laget rent sportsligt i den här matchen och framåt. Men att det är slutspurten på en karriär som tar slut här. Det är mycket snack om att han ska till Al-Ahli eller vilken klubb det nu var och tjäna en massa pengar. Alltså det Al-Nassr, och det är ju hejdå då liksom till fotboll. Det kommer jag aldrig mer tillbaka till någon, liksom Champions League eller någonting. Alla, vi glömmer bort hans fotboll där, om man skulle ta det beslutet här nu i januari. Och jag vet inte om det här ytterligare liksom förstärker, eller om det hjälper till Cristiano Ronaldo att ta det beslutet, att han kanske själv inser att så här, oavsett var jag går så kanske jag hamnar i den här situationen igen, där vill jag inte vara, jag vill vara liksom nummer ett. Men att det är någon slags slutspurt här nu, och att liksom det vi ser nu, och det hade varit mycket, mycket härligare att kunna då få liksom någon slags romantik, någonting fint i att Portugal går hela vägen till en final, Cristiano Ronaldo hoppar in och gör mål och får lyfta en VM-buckla. Förstår jag menar, om man skulle prata det perfekta Cristiano Ronaldo fotbollsslutet. Men att det är i alla fall att det är ju
hur perfekt hade det slutet varit då om han hade fått lyfta den där bucklan som petad för första gången genom slutspelet, och liksom så här, han gjorde 4 inhopp, han gjorde inga mål, han fick förvisso lyfta bucklan och han kommer liksom så här då ha vunnit det VM som Messi aldrig vann, men på vilket sätt gjorde han då, alltså hur perfekt är det slutet?
Ja, men precis. Och med det någonstans, det skriver han ju också själv, tänker jag. Alltså, fan, acceptera det här läget bara. Alltså, gör det snyggt. Alltså, han har ju en möjlighet här nu i kvartsfinalen, om han nu bänkas. Han har ju en möjlighet att skriva det här slutet på ett jävligt, jävligt mycket snyggare sätt. Passa på intervjuer, passa på i ditt kroppsspråk och allting. För det är snart över liksom. Gör det värdigt Cristiano Ronaldo.
Jag vill bara flika in att jag utesluter inte att Ronaldo...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
liksom i sitt huvud satsar mot EM 24. Alltså, när jag nåddes av uppgifterna, det är väl klart att man hajade till kring lönen, men det var snarare kontraktslängden jag liksom fastnade för. 2,5 år. Ska Cristiano Ronaldo skriva ett 2,5 års kontrakt med 1,5 år till EM utan att sikta på EM, när han dessutom är så oerhört liksom besatt av landslagsmålen, och nu i kvartsfinalen här mot Marocko så kommer han ju tangera den här snubben från Kuwait som har gjort flest A-landskamper någonsin på här sidan. Alltså, jag ser ju 100% rimligheten i att Portugal förmodligen byter förbundskapten efter det här mästerskapet, lite oavsett hur det går från och med nu. Det kommer in någon ny, och då har redan Fernando Santos rivit muren. Han har redan dragit plåstret kring att Cristiano Ronaldo är faktiskt inte opetningsbar. Det går att vinna landskamper även utan honom. Så jag kan tänka mig att kommer in en ny förbundskapten, då kanske det också innebär slutet för Cristiano Ronaldo i landslaget, vare sig han vill fortsätta eller inte. Men jag tänker som sagt att i hans värld, med 1,5 år kvar till ännu ett mästerskap, om han nu skriver på ett nytt kontrakt som ska gälla över den tiden, alltså jävla svårt att tro att Cristiano Ronaldo inte då skulle liksom gå för EM. Även fast han då förmodligen bara kommer vara ännu sämre och vara en ännu större belastning för det portugisiska landslaget. Så verkar han ju, som du är inne på, han verkar ju inte förstå det själv.
Vi får väl se om han startar. Förmodligen kommer han inte starta. Men det blir i alla fall otroligt spännande att se den där startelvan en timme innan. Jag kommer i alla fall sitta som på nålar där på Space nu när spelar Portugal. Spelar de på lördag eller?
Yes, tidiga matchen lördag 16.00 svensk tid, så avslutas lördagskvällen med Frankrike-England.
Hur ser sändningsdagarna ut för er här? Ni gör lilla skiftet, va?
SVT fredag, Och TV4 C-more lördag. Så att vi har varsin kvartsfinal dag.
Toto Balotto är sponsrade av Mantle. Och vad är nu det? Jo, det är det svenska hudvårdsvarumärket som tagit CBD. Eller CBD till Skandinavien. Jag säger CBD för det är så stort borta i typ Kalifornien. Alla använder det. Och nu har det alltså, jag vet att vissa vet vad det här redan är som lyssnar på spotten, men nu har det kommit till Sverige. De har också snabbt blivit den nya stjärnan inom hudvård med deras prisbelönta premiumsortiment. Kort om CBD och Mantle CBD så är det så att det är av högsta kvalitet och potens. Det är handplockat och kallpressat i Schweiz. Ja, men ni hör ju, detta är kvalitet av absolut högsta nivå. Testa alla som har flickvänner där hemma eller till tjejkompisar. Och säg bara att Toto Balotto, de är tydligen sponsrade av Mantle och där får man nu rabatt. Testa, säg det till dem och se reaktionen. Eller så säger ni ingenting. Eller så tar ni bara upp det lite lätt och ledigt. Så får ni se hur de reagerar, jag lovar er. Här jobbar vi en riktig årets julklapp. Om du köper Mantle till din tjej så kommer hon att bli glad. Sen kan det ju så att inte bara kanske till din flickvän, din fru, utan kanske också till syrran. Och ska jag slå ett slag för en produkt, alltså en julklapp, ska jag tipsa lite eller? Ja, men då vill jag tipsa om Holiday Kits på deras hemsida. För det är ju inte lätt att veta vad personen vill ha. Och därför tycker jag att det är klockrent att Mantle redan har skapat olika kit att välja på. Med koden, hur som helst, Toto Balotto, så får ni 5% extra rabatt på ert köp. Detta innebär att kitten, som redan är rabatterade, blir ännu mer prisvärda. Det finns också en gift quiz på Mantles hemsida. Och för de som vill vara lite mindre kreativa men ändå skämma bort någon man verkligen tycker om, så erbjuder Mantle det traditionella presentkortet. Ah, det är väl inte så jäkla konstigt. Va? Det är väl kanon? Gå in på hellomantle.se. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Känner ni till Flowlife? Jag tänker de som har varit med ett tag gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass. För alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun. Som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar. Och om inte det vore nog då för att verkligen gå i god för deras produkter, så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna Häcken. Jag älskar deras Flow Pillow. Den är otroligt skön, så värme, lite massage och sådär som man kan ha i nacken när man ligger. Ja, men det kommer ju sådana tider nu med jul och sånt. Men deras Flow Feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig. När den trycker på i hålfoten, ja, då mår man i alla fall efter. Det är bra tryck i grejerna. Jag tänker att Flow Life, Flow Pillow, Flow Gun, Flow Feet och så vidare, även deras träningsredskap, är grymma julklappar. Så kika in på flowlife.com, där har de just nu en massa fina deals. Så in på flowlife.com, vi säger stort tack till er.
Jag skulle bara, eftersom vi nu har passerat timmen, så vill jag bara liksom, innan vi avslutar, hinna med och fråga dig hur du tänker och tror och resonerar här kring kvartarna. Ska jag bara liksom kort fråga dig, Holland-Argentina?
Nej, jag tycker det är en jätteöppen match. Alltså inte sett till hur matchbilden kommer vara, utan alltså snudd på 50-50. Alltså, med, kanske minifavorit då på att Messi spelar i Argentina. Men det är ju någonting med att Argentina fortfarande inte har briljerat fullt ut. Alltså, de har inte övertygat jättemycket i spelet, men å andra sidan så är jag den första att predika lidelse och att spara sina stora prestationer så länge man bara kan i ett långt mästerskap eller i en turnering. Och jag tror absolut att Argentina har en stor prestation att plocka fram i en kvartsfinal. De skulle vinna den, tror jag, de har ännu större prestation att plocka fram i en semifinal. Så, och jag lägger fan ännu större vikt, alltså om man nu ska väga saker emot varandra, på att Messi ser så jävla bra ut kontra att Argentina totalt sett kanske inte har övertygat lika mycket som ett Brasilien eller ett Frankrike. Men pistolen mot tinningen här, så skickar jag Argentina vidare till semifinal.
Jag har lite samma känsla som man fick av Luis Enriques snack om de här 1000 straffarna. Alltså när det började pratas om att spelarna ska ha slagit 1000 straffar, då fick man direkt en dålig magkänsla att det där kommer ju såklart bita dem i arslet. Jag tänker lite likadant kring att alla har redan liksom, alla har pratat för mycket om semifinalen mellan Brasilien och Argentina, som att den redan är klar. Att liksom, det känns så jävla Holland att bara partypoopa bort Argentina i kvarten här.
Ja, jo. Jag köper det, och det är en jämma. Alltså det finns ingen jättetydlig favorit i den här matchen. Verkligen inte. Men alltså, ska jag välja en, då tar jag Argentina.
Ja. Brassarna och Kroatien kan väl bara sluta på ett sätt, eller?
Ja, och här värderar jag också ganska tungt att Kroatien har fått 120 minuter i benen inför den här matchen, och att Brasilien har kunnat cruisa till den här kvartsfinalen, och att alltså så här, de har fortfarande fått prestera, de har fortfarande fått liksom maxa ut, inte varje match, de har roterat, alltså så här, de vet hur det känns under det här VM:et, hur det är att maxprestera, så att så här, de har varit uppe och känt på fyrans, kanske femmans växel. Alltså lite grann. Du förstår vad jag menar, att det är ändå viktigt att de inte bara har liksom softat sig vidare i matcherna, utan de har själva valt att växla upp så här. Första halvleken i den här åttondelsfinalen, premiären och så vidare. Så att jag ser att Brasilien är enorma favoriter, står i M35 hos Betsson, så att det är ju, ja, det går inte att säga någonting annat.
Portugal-Marocko då, jag känner att vi hamnade väldigt snabbt på den där straffsparksläggningen mot Spanien, men man måste ju lyfta förbundskapten Walid Regragui här och det försvarsspelet som han har på så kort tid. Han tillträdde ju så sent som i höstas för det här landslaget, och att på så kort tid få så många spelare som har sina styrkor i de offensiva delarna av det här spelet, att jobba så kopiöst hårt och bra i motsatt riktning. Det är jag mäkta imponerad av Marokkos kollektiva försvarsspel alltså.
Ja, det är också imponerad av alltså det kollektiva försvarsspelet såklart, om man ska vara specifik. Men jag är också imponerad hur de lyckas skapa chanser. Alltså lite som Island när de gick bra. Att de är trygga i att stå och halvlida lite grann genom en match. Men de är tillräckligt fräscha och de vet exakt vad de ska göra när de väl ställer om. Så att, alltså, det var ju nästan så att Marocko hade flest farliga chanser. Trots att de inte hade speciellt mycket boll. Och det är en jävla styrka också. Och sen finns det ju då individuella prestationer. Och där tycker jag alltså den som sticker ut mest är ju Sofyan Amrabat, Fiorentina mittfältaren som nu ska till alla möjliga olika klubbar. Det är väl Liverpool som i media i alla fall leder det racet om honom. Det känns lite surt när man är liksom Fiorentina-gubbe, har följt honom och vet vad han kan. Men jag kommer också ihåg att han var petad lite grann i början när Italiano kom, och han har inte haft en så här supertydlig roll förrän liksom på slutet i Fiorentina som nyckelspelare. Men däremot så såg man det ju redan i Hellas Verona. Jag var otroligt imponerad av honom där. Jag trodde att han skulle gå till en större klubb än Fiorentina efter Hellas. Men det här, Fiorentina får bli trampolinen. Men det är också ett tydligt, Sofyan Amrabat, ett tydligt exempel på vad som kan hända med en spelare under ett mästerskap om man gör det bra. Att, jag menar, Liverpool hade inte gått för honom, tror jag. Det hade inte varit samma race om honom, såklart, om han inte hade gjort det här mästerskapet. Så att hur mycket wise scout än finns, så kan man ändå glänsa under ett par veckor och bli köpt av en av världens största klubbar.
Jo, men kolla bara på Gonzalo Ramos här. Alltså, det var inte så att han utvecklades som fotbollsspelare från att matchen mot Schweiz började till dess att han blev utbytt. Men de där tre målen han gjorde däremellan gör väl att prislappen sticker med 300 miljoner kronor, 400 miljoner kronor mer än vad han annars hade liksom värderats till. Så att det är ju vad ett VM gör med ett spelare som du är inne på. Jag vet inte vad du säger, men min erfarenhet från såna här liksom tömningssmällar där man redan har skrivit historia och där det redan har liksom firats i 2-3 dygn på Marrakesh och Rabats gator, det brukar oftast följas upp med att det bara liksom är tväröver. Eller? Har jag fel?
Mm. Ja, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Även om jag tror fortsatt på, jag måste ändå fortsätta liksom. Jag ser att det är 1,70 på rak Portugal-seger ordinarie tid. Alltså, jag tycker att det är lite lågt på ett sätt ändå. Alltså, man värderar upp den stor segern som man gör i, som man bjuder på i åttondelsfinalen här på Portugal, tycker jag lite för mycket.
Jo, alltså jag jag vill vara tydlig med att jag nedvärderar eller undervärderar inte Marocko. Jag säger bara erfarenhetsmässigt, de tidigare gånger man har varit med om att ett lag liksom bryter vallen, liksom de knäcker glastaket i matchen efter, så brukar det märkas med att då kommer man inte alls upp i den där nivån som tog dem dit, utan då är det blir liksom, hade Japan, Japan kanske är ett dåligt exempel, men det blir oftast en omedveten nöjdhet. Inte mättnad, men liksom så här, nu har vi skrivit historia. Allt från nu är bonus, och då brukar oftast ta slut direkt.
Jag hör vad du säger, definitivt. Alltså så här, fira en åttondelsfinal som ett VM-guld, jag fattar ju att man gör det. Och det är med all rätt, de har aldrig gått så här långt i ett VM. Herregud. Men det finns också, en entusiasmvåg att rida på här. Som man heller inte ska underskatta. Även om jag såklart också, precis som du, lutar åt att det kanske går åt andra hållet.
Finns ju också en hyfsad entusiasmvåg i Portugal. Så att...
Absolut, absolut.
Avslutningsvis bara måste jag säga, jag tror att Frankrike-England blir turneringens match. Jag är så sjukt peppad på den kvartsfinalen. Inte bara för liksom lagen här och nu och hur de har sett ut hittills, inte minst framåt, men också för att jag under min livstid aldrig har fått uppleva Frankrike mot England i ett VM.
Just det, ja, det är ju en poäng. Nej, jag ser jättemycket. Alltså, det är en helt jävla otrolig match. Alltså. Fy fan. Och svår. Alltså, Frankrike är såklart lite favoriter på förhand. Men det kan gå precis åt vilket håll som helst. Alltså, det är nästan så att jag lutar lite åt lilla England-spelet här. Jag vet inte varför, men det är någon magkänsla jag har bara.
Ja, men jag är lite inne på att Frankrike inte riktigt har testat sen bakåt. Jag tycker att det har varit liksom lite halvsvajigt. Alltså man börjar skakigt mot Australien. Mot Danmark så tycker jag att man lever farligt i andra halvlek där, när man slappnar av lite efter 1-0. Danskarna kan ju lika gärna göra 2-1 där. Och jag tycker att liksom Danmark, som hade uppenbara problem mot både Australien och Tunisien, ändå liksom sårar Frankrike ganska mycket. Polen bryter sig tillbaka liksom in i den där matchen i första halvlek, så länge det står 0-0, och har ju ett par lägen att ta ledningen. Jag menar, det är någonting som ligger och gnager i mig, att fan, Frankrike, hur bra är de egentligen defensivt?
Mm. Ja, men jag köper det. Sen är det så jävla svårt att snacka bort Frankrike. Jag förstår, alltså, det bidrar ju också det du säger, utan att jag har formulerat det själv, inte ens i tanken, men när du säger det har nog, det hjälper till att jag får lite Englands feeling i den här matchen. Sen är det ju jättejämnt, och det kommer avgöras av situationer, det kommer avgöras av en briljant dribbling, det kommer avgöras av ett misstag. Jättejämnt, otrolig match. Ser här nu, jag vill bara kasta in innan du liksom börjar någon slags slutplädering på det här avsnittet. Ett par fraser som Regragui har sagt på presskonferensen om det spanska landslaget. Jag vet inte om det nådde dig också. Men lilla snitsen i alla fall. Tycker det är härligt att man kan sticka ut hakan lite och tycka om fotboll även när man sitter på ett presskonferenspodium i ett VM. Spanien spelar en så jävla tråkig fotboll. Ball possession, den spanska ball possession, den tråkar ut och är direkt skadlig för publiken. Det är fan snitsel på det alltså.
Ett skott på mål, 74% possess och palla. Avgå.
Vad var det för tröja han tryckte upp där redan för många år sedan, Christian Borrell? Contro tiki-taka.
Contro tiki-taka. Otrolig. Kom ju två tappningar. Tiki-taka is dead kom ju också. Så vi hade två t-shirts.
Just det. Just det.
Ska fan bära med stolthet om jag hittar.
Vi ses på lördag genom tv-rutan. Då är det alltså TV4 och Simordagen. SVT imorgon fredag. Men ni vet ju att ni med ett Premium Plus-abonnemang hos Simor ser alla minuter från VM där. Finns ju mängder med bra filmer, serier att konsumera. Snart kommer en ny Beck. Robinson går in i finalveckan nästa vecka. Uff. Och sen så kommer La Liga, Serie A, Champions League tillbaks så fort vi firat jul.
Aj, fan vad kul. Och det ska bli kul att se det på dina porer på 8K-skärmen på Toto Live. In på nakata.se och köp biljetter om ni inte har gjort det. Det finns fortfarande biljetter kvar. Man kan köpa till båda dagarna för 300 spänn. Om man bor i Stockholm till exempel. Om man vill ta lilla weekenden. Sex gubbar från Skellefteå har bland annat gjort det. Tycker jag är härligt. Men ni som inte kan vara där, alldeles oavsett om ni är där eller i Katar eller vad ni är, kan vara med och tävla om snygga Pepsi Max-grejer på vår Instagram där vi har en liten julkalender. Dyk in där, och för alla som är 18 bast fyllda tycker jag ska rygga våra tripplar här som kommer framåt, ligger ute under godbitar, boostade odds på betsson.com. Stödlinjen.se finns om alla problem med spel.
Hörrni, vi hörs igen på måndag. Då tar vi ner de här kvartsfinalerna och börjar blicka mot semifinalerna som då spelas tisdag, onsdag. Sen så är det alltså bronsmatchen lördag och finalen nästa söndag som återstår av detta världsmästerskap. Sen är det slut. Det går så jävla fort när man har roligt. Men nu njuter vi av kvartsfinalerna. Vi tar hand om varandra. Och sen så lyssnar vi till några härliga toner som superproducent Kim Bichén redan har börjat rulla här. Och så säger vi så.
Ciao tutti.
Ciao tutti.